بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نفوتشات راتقوين تفسير هو القرآن الكريم تفسير بسورة البقرة فدنا أدلى بوك ودنا ميكي مكتغة سورة وفي أكم فرام تيل باش شوقي خو Det så säger Allah subhanahu wa ta'ala Alladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. De som bryter Allahs avtal med dem efter att det har slutits och som särar det som Allah har beordrat ska samföras och som sprider fördärv på jorden, dessa är förlorarna. Här fortsätter Allah subhanahu wa ta'ala i att beskriva al-munafiqun. Och vissa kuffar har också denna dåliga egenskap. Och det här är egenskaper som vi muslimer ska akta oss för. Den första egenskapen är att de bryter de avtal som de har ingått med Allah subhanahu wa ta'ala. Och de lärda nämner att det här omfattar de avtal som människan har ingått med Allah azza wa jall. Och vilket avtal är det vi har ingått med Allah? Jo, det är det som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat al-Araf, vers 172. Då Allah subhanahu wa ta'ala berättar att han gjorde ett avtal med människorna, med Bani Adam. Alastu bi rabbikum qalu bala. Är jag inte er herre? Och folket sa ja. Allah azza wa jall tog ut Adams barn från hans rygg och han fick dem att vittna mot sig själva. Är vi inte din herre? Och människorna sa jo, du är vår herre. Och det också nämns i Sahih Bukhari att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att fråga den människan med det minsta straffet i helvetet som icke-muslim. Allah kommer fråga honom på domedagen: skulle du idag köpa dig själv fri från straffet? Och då så säger mannen ja, och han är beredd att offra allt på jorden om han skulle äga det. Och då så säger Allah att jag bad dig om någonting mycket lättare än så. När du var i Adams bakrygg, jag bad dig att endast dyrka mig och inte sätta någonting vid min sida. Så det här är det avtalet som Allah azza wa jall har ingått med mänskligheten. Att vi endast ska dyrka honom och inte sätta någonting vid hans sida. Det här är våran ahd. Vårat avtal som människan har ingått med Allah subhanahu wa ta'ala. Och versen betyder också: de som bryter de avtal som har slutits mellan folk sinsemellan, som Sheikh Sa'di säger, dessa mycket allvarliga och viktiga avtal, de bryr sig inte om dessa avtal utan de bryter alla dessa löften och avtal. Så versen omfattar både att bryta avtalen som finns mellan människan och mellan Allah och avtalen som finns mellan människan och andra människor. Och det här är då någonting väldigt allvarligt. Vårt avtal med Allah är att han ska dyrkas. Att vi inte ska dyrka någonting vid hans sida. Att vi ska lyda honom och vi ska inte synda mot honom. Så att trots att detta är att bryta sitt avtal med Allah azza wa jall. Och sen har vi också de som då bryter sitt avtal med andra människor. Vilket också är en mycket ond och mycket dålig egenskap. Och Allah subhanahu wa ta'ala har betonat i Koranen och profeten Muhammad a.s. har betonat på flera platser i sunna att vi måste hålla våra avtal. Taib. Och det är en mycket ful egenskap då att bryta sina avtal. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala i första versen i surat Al-Ma'ida? Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqud. Troende, håll era avtal. Bryt inte era avtal. Så en muslim håller sina löften och sina avtal. Och sen säger Allah وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ. Och de särar det som Allah har beordrat ska samföras. Och den här versen omfattar också allting som Allah har beordrat att det ska samföras. De bryter och särar på allt detta. Och Sheikh Sa'di säger att Allah har beordrat oss att hålla banden mellan oss och honom. Det finns vissa saker som skyldigheter vi har gentemot Allah subhanahu wa ta'ala. Dessa saker ska inte brytas. Som att tro på Allah subhanahu wa ta'ala och att dyrka honom. Och sedan har vi också band mellan oss och hans sändebud. Dessa band får inte heller brytas. Och vad innebär detta band? Jo, att tro på hans sändebud. Att älska dem, att ära dem och att då ge dem deras rättigheter. Och sedan har vi banden mellan oss och våra föräldrar och släktingar och våra vänner och resten av skapelsen. Dessa band ska också hållas och dessa rättigheter ska också uppfyllas och dessa skyldigheter ska då ges till dessa. Så vi har en silla, skyldigheter gentemot Allah, skyldigheter gentemot profeten alaihi salam och skyldigheter gentemot våra föräldrar och våra släktingar och våra bröder och till och med skyldigheter mot generellt folk, mot naturen, mot djur, och det finns många huquq i islam. Så hycklarnas egenskap är att de bryter banden som de är skyldiga att ha. Och det här är, som vi känner till, någonting som inte är tillåtet. Och det här ordet qati'a används ofta när man pratar om silatul arham, att hålla familjebanden. Och det är också en av al-kaba'ir, de stora synderna, att bryta banden med sina föräldrar och sina syskon och sina nära och kära. Utan islam har beordrat att banden ska hållas ihop med dessa. Så han säger, Sheikh Sa'di, vad beträffar den troende så håller han banden som Allah har beordrat att de ska samföras och ger alla dessa deras rättigheter. Och vad gäller al-fasiqun, syndarna, så bryter de dessa band och slänger dessa avtal bakom ryggen och vänder sig istället till då synd och liknande gärningar. Och det här är det som Allah subhanahu wa ta'ala säger då: ulaika humul khasirun. Att dessa som då bryter dessa avtal och de band som Allah har beordrat att de ska sammanföras, dessa är al-khasirun. Och han säger här att al-khasirun kan delas in i två kategorier. De som förlorar kan delas in i två kategorier. De som förlorar allt i detta liv och i nästa liv. Och det här är al-kuffar, icke-muslimerna. De förlorar sin del i nästa liv och har ingen belöning. Inget khair finns att vänta för dem i nästa liv. Och sen har vi muslimen. Och varje människa, kan man säga, är en slags förlorare. Och det här nämns ju också i surat al-Asr, som sheikhen nämner. Innal insana lafi khusr. Människan är i förlust. Förutom den som besitter dessa fyra egenskaper. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bilsabr. Förutom de som tror och gör goda gärningar och påbjuder varandra med sanning och med tålamod. Och då indikerar sheikhen på att ju mer man uppfyller dessa fyra, ju större vinst har man. Och när du har en brist i dessa fyra egenskaper, så har du en brist och du har förlorat en del av vinsten i nästa liv och i detta liv. Hänger ni med? Ju mer du uppfyller dessa fyra, din iman, ju mer du fullbordar din iman och dina goda gärningar, och ju mer du gör da'wa till sanningen och ju mer tålamod du har, ju större vinnare kommer du att vara. Men vi alla har brister i dessa fyra. Så vi förlorar vinsten i enlighet med våra brister. Tayyib. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Hur kan ni förneka Allah då ni var döda och han gav er liv och sedan låter han er dö och sedan ger han er liv återligen, liv, alltså han ger er liv igen och sedan är det till honom ni ska återföras. I den här versen så frågar Allah den här frågan. Och vissa lärare nämner att han indikerar kuffar, han tilltalar kuffar i Mekka som förnekade livet efter detta. Och Allah nämner i den här ayan fyra stycken faser som människan kommer att gå igenom. Fyra stycken faser. Vilka är de? Du var död. Alltså icke existerande. Du fick liv. Du kommer att dö och du kommer att återupplivas. Du kommer att få liv återigen. Han säger att människan generellt, Ibn al-Qayyim nämner att människan accepterar de första tre. Det finns ingen som tvivlar på att han var icke-existerande, att han fick liv och att han kommer att dö. Det här är fakta som alla människor accepterar. Och han säger att det här är tecken från Allah subhanahu wa ta'ala som borde väcka människans fitra, människans naturliga tro. Du vet att du var icke-existerande. Allah gav dig liv från en liten droppe. Så mashallah, Allah gav dig liv i din mammas mage. Och du lever, Allah ger dig alla dessa gåvor. Och sen kommer du att dö. Han som har skapat och gjort alla dessa faser, är han inte kapabel att ge dig liv återigen? Jo. Så det är ett logiskt argument på att man ska tro på nästa liv. Och vad händer? Thumma ilayhi turja'un. Och sen ska ni tillbaka till honom efter att ni har fått liv. Och då kommer Allah Azza wa Jal att ge er era fulla belöning. Ni ska belönas för vad ni har gjort i detta liv. Återuppståndelsen, där vi kommer att få belöningen för vad vi har gjort i detta liv. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Det är han som har för er skapat allt som finns på jorden. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala sin ni'ma, sina gåvor till människan. Det är han som har skapat allt på jorden för er. Allah har underlättat allting på jorden och skapat det för oss, för människan. Allt som finns runt omkring är för att tjäna oss och vara en gåva till oss. Och Imam Sa'di nämner i tafsir på den här versen att Allah med sin nåd och sin rahma har skapat allt som finns på jorden för att ni ska nytta och då njuta av dessa saker och ta eller att få en tankeställare av allt det som Allah har skapat. Och han säger att den här versen är ett bevis på att grunden i saker och ting är att de är halal. Och det här är en mycket viktig princip när man talar om fiqh. Al-asl fil ashya al-ibaha. Grunden i saker och ting i dunya är att de är halal. Och vad är beviset på det? Att Allah har skapat allt på jorden för oss. Så grunden i saker och ting är att de är halal. Och att de är rena också. Grunden i saker och ting är att de är rena. Genom någon tar upp gräs och säger: är gräs tahir eller najis? Är det rent eller najis? Vad är grunden? Om du inte har läst fiqh eller du vet inte, grunden är att det är tahir. Tills ett bevis säger att det är najis. Så grunden i saker och ting är att de är halal och att de är rena. Och han säger att ett undantag från detta är al-khaba'ith. De saker som är yani vidriga. För de är haram. Och det förstås också från versen. Att Allah då har skapat dessa saker för att vi ska ta nytta av dem. Och vi ska njuta av dem. Och de ska vara en nytta för oss. Och det som är haram och det som är yani skadligt och det som är vidrigt är inte en nytta för människan. Så man förstår av versen att Allah skapade dessa saker för våra nytta. Så det som är en skada faller inte in under denna vers. Så det här är en viktig princip då, att Allah har skapat allting på jorden för oss. Och grunden i saker och ting är att de är halal och att de är rena. Så grunden i fisk och kött och grönsaker och frukter är att de är halal. Och det som då är skadligt är haram. Som Allah säger i Koranen, då han beskriver profeten Muhammad alaihissalam: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Vad är hans egenskap? Han tillåter för folket det goda och han förbjuder för folket det vidriga. Så vi har två saker i dunya. At-tayyibat wal khaba'ith. Det som är gott och det som är vidrigt, smutsigt och haram och liknande. En väldigt viktig vers också. Och då kanske någon kommer, som Sheikh Uthaymin nämner här, och säger att det är halal att röka. Allah har skapat allt på jorden för oss. Tobak, Allah har skapat tobak. Det är halal. Ja. Vad säger vi då? Det är haram. Varför? För det är från al-khaba'ith. Det är från de vidriga och skadliga sakerna. Och vi har en generell princip i islam också. La darara wa la dirara. Det får inte förekomma någon skada. Man får inte skada sig själv och man får inte skada andra. Och det är 100% bekräftat att rökning skadar dig och andra. Andra bevis. Islam har förbjudit slöseri. Innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin. De som slösar är satans bröder. Och profeten al-Islam förbjöd ida'atul mal. Att man slösar pengar. Och utan tvivel att röka är att slösa pengar. Eller hur? Så det här är argument på att rökning inte är tillåtet i islam. Det är haram att röka cigaretter. Så det här är en viktig vers att ha i åtanke. Och de nämner ulema i den här principen, som ni inshallah lätt kan minnas. Grunden i världsliga saker är att de är halal. Grunden i religiösa saker, när det kommer till ibadah, till dyrkan, är att de är förbjudna. Tills det finns ett bevis som tyder på att de är en dyrkan. Jenny, du får inte, grunden är att du får inte hitta på en dyrkan utan att ha ett bevis från Koranen och Sunna. Förstår ni? Om någon säger, men vadå? Jag vill göra en dyrkan. Till exempel, imorgon det är maulid. Vi vill fira maulid. Det är en dyrkan. Då säger ni, grunden är att du får inte göra den här dyrkan om du inte har ett bevis. Hämta en ayah från Koranen att du får fira maulid. Eller hämta en hadith från profeten Muhammed s.a.w. att du får fira maulid. Halas, då får du fira. Hämtar du inte en ayah och inte en hadith, då är grunden att du inte får fira. För profeten a.s. han sa, den som hittar på någonting i våran religion kommer att få den förkastad. Någonting som inte är från religionen kommer att få den förkastad. Så grunden i dunya är att allting är halal, förutom det som då har nämnts som haram. Och grunden i religionen är att du får inte dyrka Allah. Grunden i dyrkan är att allting är haram, förutom det som har nämnts med bevis. En väldigt viktig princip att komma ihåg. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Och sedan höjde han sig över himlavalvet och inrättade de sju himlar. Ja, han har full vetskap om allt. Och här kommer Allah subhanahu wa ta'ala att börja tala om skapelsen. Hur han skapade Adam alaihissalam. Men han nämner här att han skapade, eller han reste sig och höjde sig över himlavalvet och inrättade de sju himlarna. Ja, han har full vetskap om allt. Efter att Allah subhanahu wa ta'ala skapade jorden så reste han sig över himlarna. Och det nämns i andra verser att det här var, han skapade jorden och himlarna var rök. Och han reste sig över himlarna och skapade då sju stycken himlavalv. De här sju himlarna är som lager över varandra. Och det har nämnts från vissa av salaf att det är 500 års avstånd mellan dessa sju himlar. Och Allah Azza wa Jal, han är över den sjunde himlen, över sin arsh. Och det finns en hadith i Sahih Muslim från Abi Huraira radiyallahu anhu. Där säger han att profeten alaihissalam tog mig i handen. Han tog mig i handen. Och han sa att Allah Azza wa Jal skapade ett turba. Han skapade jorden på lördagen. Och på den dagen skapade han också bergen. Och han skapade sedan bergen på söndagen. Och han skapade träden på måndagen. Och han skapade de dåliga sakerna på tisdagen. Och han skapade ljuset på onsdagen. Och han skapade och skickade ut alla djuren på torsdagen. Och han skapade Adam alaihissalam efter asr på fredagen. Och det var det sista han skapade i den sista timmen på Jum'a, den stunden som är mellan Asr och natten. Så i denna hadith nämndes i vilka dagar Allah subhanahu wa ta'ala skapade saker och ting på. Och att han skapade Adam a.s. på en fredag. Han skapade honom efter Salat al-Asr. Och det är den här timmen som beskrivs som den bästa timmen. Den bästa timmen där dua blir besvarad. Och när är den? Den sista timmen på Jum'a. Och då har nämnts i en hadith att duan kommer inte att negeras den här timmen. Den kommer accepteras. Och nu den här timmen är slut tyvärr. Men, yani, sista timmen på Jum'a. Då ska man passa på att göra mycket dua. För bi'idhnillahi så är den accepterad. Och sen säger Allah, wa huwa bi kulli shay'in alim. Och han har full vetskap om allt. Så afwan, Allah azza wa jalla nämner i den här versen att han reste sig mot himlarna, över himlarna. Och det här har nämnts på många ställen i Koranen. Att Allah azza wa jalla har rest sig över sin tron. Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa. Allah har rest sig och han är över sin tron. Så Ahlu sunnah wal jamaa, de tror att Allah är över de sjunde himlarna, över sin arsh. Taib. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Och han är allvetande om allting. Och här nämner Sa'di att Allah subhanahu wa ta'ala, när han nämner skapelsen, så nämner han ofta sin kunskap. Det här är saker som vi kanske aldrig tänker på. Allah har skapat, och så nämner han i samma vers att han är alim. Varför? Och då nämner Sa'di här varför. Jo, till exempel Allah säger Alla ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ska han som har skapat allting inte känna till det? Wa huwa latiful khabir. För den som skapat allting, yani, det är ett klart och tydligt bevis på att han är den som bäst känner till dessa saker och visheten bakom dessa saker. Yani, varför nämns skapelsen relaterat till kunskap? Jo, han som skapat allting känner allting bäst och vet visheten, varför han har skapat det och dess syfte i det här livet. Så det är en viktig faida att tänka på. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Och berätta, yani Muhammad alayhi salam, berätta om då din herre sa det till änglarna, jag ska säkerligen sätta efterträdare på jorden. Och då så sa änglarna, ska du där sätta sådana som sprider fördärv på jorden och spiller blod, medan vi glorifierar dig med lovprisningar och vi helgar dig. Och då så sa Allah, jag vet förvisso vad ni inte vet. I den här versen så börjar Allah subhanahu wa ta'ala att tala om hur han skapade Adam alayhi salam. Adam Abul Bashar, pappan och fadern till mänskligheten. Och Allah kommer här också nämna Adams dygd alayhi salatu wassalam. Och när Allah subhanahu wa ta'ala skulle skapa Adam så berättade han detta för änglarna. Och han berättade att människan skulle på jorden efterträda varandra. Och det är det som menas här med ordet khalifa. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Att jag ska sätta en efterträdare på jorden. Ordet khalifa betyder här en de som efterträder varandra. När Adam dör så efterträds han av hans barn. Och när de dör så efterträds de av deras barn och så vidare. Och det är det som menas här med ordet khalifa. Och då så sa änglarna i förvåning, ska du skapa på jorden sådana som syndar? De gör fasad på jorden och dödar varandra. Och att döda varandra är en form av fasad, eller hur? Så i den här ayan nämndes el-fasad, yufsidu fiha wa yasfiku dima. Generellt, de gör fasad. Och specifikt, de dödar varandra. Och då säger Sa'di, att änglarna särskilde att nämna dödande, mord, trots att det faller in under fasad, för att betona vilken allvarligt och grov synd det är att döda en annan människa. Så änglarna sa det här då i förvåning. Och då kommer en fråga, varför sa änglarna så därför? Hur kunde änglarna förmoda att människan skulle göra fasad på jorden och döda varandra? Här nämner många i tafsir, och det nämns i en berättelse i Mustadrak al-Hakim, att efter att Allah skapat jorden och änglarna och så vidare, så lät han jinnerna bo på jorden 2000 år innan människan. Och dessa jinner började att kriga mot varandra och döda varandra. Och det var därifrån änglarna fick den här tanken att människan kommer göra samma sak. De kommer göra samma sak som jinnerna. Så jinnerna bråkade med varandra och dödade varandra. Och sen skickade Allah arméer med änglar som förvisade dem ut på en öde platser. Och det här berättats, Allah alam, om det är någonting som man kan säga att det är sahih, men det har berättats i vissa då böcker av tafsir. Wallahu alam. Men alla kullihal, änglarna sa då här att i förvåning, ska du sätta något på jorden som sprider fördärv och dödar? Medans vi är här, nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Vi lovprisar dig och vi helgar dig. Och vissa säger här att tasbih betyder att vi ber till dig. Det har berättats från Ibn Abbas att änglarna då säger att vi ber till dig och vi prisar dig. Vi gör ingenting annat. Det är allt vi gör. Dag och natt ber och prisar dig. Och du ska skapa någon som bråkar och gör problem på jorden. Tayyib. Och här nämns också en faida. Att subhanallahi wa bihamdihi. Det här är på så vis allting annat än människan och jinnerna gör sin salah. Och det här nämnde Al-Baghawi i tafsir från Hassan al-Basri. Att hur gör djuren salah? Och hur får de sin försörjning? Jo, de säger subhanallahi wa bihamdihi. Och vi känner till att det här är en av de bästa formerna av dhikr. Att säga subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Eller hur? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Och det nämns ju här att änglarna säger detta. Och vissa av ställen sa också att det här är då en dhikr som till och med djuren gör för att få sin försörjning. Och ordet tasbih, att säga subhanallah, betyder att upphöja Allah. Att lovprisa Allah subhanahu wa ta'ala. Att upphöja Allah över alla de brister som folk tillskriver till Allah. Allah har inga brister. Allah är perfekt. Laysa kamithlihi shay. Han liknar inte någon från skapelsen. Han är upphöjd. Subhanallah. Över allt vad de säger. Han är över allt vad man kan föreställa sig. Bättre än allting vad man kan föreställa sig. Det här är subhanallah. Att lovprisa Allah. Wa nuqaddisu lak. Och vi, yani, helgar dig. Och ordet taqdis kommer också från att rena. Och kan vara som en synonym till tasbih. Men det kan också betyda här att vi renar oss själva i att dyrka dig. Vi renar oss själva genom att dyrka dig. För när man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala och man har den korrekta trosuppfattningen och man lovprisar Allah och håller sig borta från synder, så renar man sig själv. Tathir an-nafs. Tazkiyat an-nafs. Att rena sig själv. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Och då säger Sheikh Sa'd att man renar sig själv med god karaktär. Med att älska Allah, att frukta Allah och att högakta Allah subhanahu wa ta'ala. Och att ta avstånd från all dålig karaktär. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala till änglarna, inni a'lamu ma la ta'lamun. Jag vet från denna skapelse och vad de kommer att göra någonting som ni inte vet. Yani änglarnas dhunun, deras, vad kan man säga, antaganden Det var bara antaganden. Men Allah Azza wa Jalla vet mycket väl vad för gott som ska komma från att skapa människan. Allah vet det inre och det yttre. Och han vet det goda som kommer att komma från hans skapelse. Och han vet, som Sheikh Sa'di säger här, det mångfald av gott som kommer att övervinna det onda som änglarna trodde. Och han nämner också Sa'di några visheter bakom att Allah skapade människan. Och det är sant att det kom vissa från människan som gjorde dåliga saker. Men då säger Sheikh Sa'di, om det bara vore den visheten att det fanns Allahs profeter, as-siddiqin wa shuhada wa salihin, så skulle det här vara ett stort tecken i att Allah skapade detta. Från det goda som har kommit från denna skapelse är Allahs profeter, sändebud och siddiqin wa shuhada. Och mer vishet bakom skapelsen är all den dyrkan som den här skapelsen kommer att göra till Allah. Den dyrkan som aldrig skulle ha uppkommit om Allah inte skapade människan. Som jihad och andra former av dyrkan. Och också för att människan som är mukallaf, som är skyldig att göra saker och ting, visar och sätts på test om hon ska göra gott eller ont. Och en annan vishet bakom skapelsen är också att ondskan i Iblis skulle komma fram. Och det här är några av de visheter som vi känner till. Och sen kan det finnas andra visheter som vi inte känner till. Så Allah ville sen också bevisa för änglarna Adams och människans förträfflighet. Människans förträfflighet som änglarna inte kände till. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika faqala anbi'uni bi-asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Han lärde Adam varenda tings namn. Och därefter visade han dem för änglarna. Och han sa, informera mig om namnet på dessa ting om ni är sannfärdiga. Och då så sa änglarna, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-'alimul hakim. Glorifierad är du. Vi har ingen kunskap annan än den du har lärt oss. Du är sannoliken den vetande, den vise. Och då så sa Allah, قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Och då så sa Allah till Adam, informera dem om deras namn. Och när han sedan hade informerat dem om deras namn, så sa han, när Allah sa till änglarna, har jag inte sagt till er att jag vet allt som är dolt i himlarna och på jorden. Ja, jag vet vad ni uppenbarar och även det ni brukade dölja. Så här ville Allah subhanahu wa ta'ala då visa Adams förträfflighet över änglarna. Allah lärde Adam namnet på allting. Och vissa ulema säger här, allting. Alla yrken, alla matsaker, alla platser, namnet på alla änglarna. Och vissa säger till och med han lärde honom alla språk. Alla lärde honom allt. Taib. Och det här är unikt för honom. Vi andra människor tyvärr, vi får inte kunskapen lika lätt. Utan vi måste kämpa för att få den. Innam al-ilm och bita'allum. Så Allah lärde honom namnet på allting. Och sen så sa han till änglarna, vad heter dessa saker? Han radade upp och nämnde massor. Vad heter dessa saker? Och då så sa änglarna, subhanaka, la ilma lana illa ma 'allamtana. Upphöjde du, glorifierade du. Vi har ingen kunskap om detta förutom det som du har lärt oss. Vi vet inte namnet på dessa saker och ting. Allah är den som har kunskapen om allting. Och då så säger Allah sen till Adam: Ja Adam, anbi'hum bi asma'ihim. Berätta för änglarna vad dessa saker och ting heter, som änglarna inte kunde berätta. Och när då Adam nämnde vad alla saker och ting heter, så förstod änglarna vilken förträfflighet Adam a.s. hade. Och vilken vishet det var att låta honom vara en person som då skulle lämnas på jorden. Och då så säger Allah: Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal-ard. Sa jag inte till er att jag har kunskapen om det dolda och det uppenbara på himlarna och på jorden? Och jag vet, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Och jag vet också det som ni uppenbarar och det som ni brukade dölja. Och här nämns i vissa tafsir det som ni brukade dölja syftar på Iblis, shaitan, som dolde inom sig sitt hat till Adam a.s. sitt högmod, som vi kommer att nämna senare. Men Allah visste mycket väl att Iblis inte då ville lyda Adam a.s. Och Sheikh Sa'di säger att dessa verser bevisar många saker. De bevisar att Allah subhanahu wa ta'ala talar. Allah talar, kalam. Till skillnad från det som vissa ahlul bidah, de negerar och förnekar att Allah azza wa jall skulle tala. Och verserna bevisar också att Allah är alimun hakim. Och versen bevisar också att om en människa inte förstår sig på visheten bakom varför Allah har skapat någonting, så måste han ändå acceptera och underkasta sig och kritisera sitt eget intellekt och veta med övertygelse att det finns en vishet bakom detta. Förstår ni? Änglarna visste inte varför Allah skapade människan. De trodde att det var, kanske var någonting dåligt eller negativt. De visste inte. Men det fanns en vishet bakom det. Och samma sak gäller det oss. En väldigt, väldigt viktig princip här. Allah har beordrat många saker. Allah har förbjudit många saker. Och vi tror att Allah har gjort det här med en hikma, en vishet. Han har bara beordrat det som är bra för människan. Antingen helt gott eller övervägande gott. Och han har bara förbjudit det som är dåligt för människan. Antingen helt gott eller övervägande, helt ont eller övervägande ont. Men det händer ibland att vi inte förstår oss på varför. Till exempel nu vi talade om att röka. Vi kan förstå oss på varför det är haram att röka. Vi förstår oss på varför det är haram att dricka alkohol, att ta narkotika, att spela bort sina pengar. Det är uppenbart. Vi förstår visheten bakom detta. Men ibland vet vi inte visheten. Varför är det haram att äta vissa saker? Varför är det haram att göra vissa saker? Varför får man göra vissa saker? Då är grunden att muslimen säger sami'na wa ata'na. Allah har sagt det, khalas, då är det så. Det är bra. Allah har förbjudit det, khalas, det är dåligt för mig. Allah har beordrat det, det är bra för mig. Bäst. Det är grunden i muslimen. Och tyvärr vissa muslimer nej. De säger nej. Jag ska inte göra den här saken tills jag vet varför. Eller jag ska inte lämna den här saken tills jag vet varför. Den är dålig. Och man får ofta sådana frågor. Varför är det här haram i islam? Varför får man inte göra sig och så? Frågan kan nämnas. Men en muslim behöver inte denna fråga. Utan Allah eller Hakim har sagt detta. Khalas. Vi accepterar det. Och vi säger inte som el yahud, sami'na wa asayna. Vi hör men vi ska inte lyda. Vi säger sami'na wa ata'na, khalas. Nesteslim, vi underkastar oss vad Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat. Och han säger också att dessa verser bevisar också hur mycket Allah azza wa jall tar hand om sina änglar. Att han också lär änglarna saker och ting. Och han säger att dessa verser indikerar också dygden av kunskap. Att Allah subhanahu wa ta'ala nämner sin kunskap och att änglarna inte vet. Och han nämner också dygden av Adam. Han höjde upp Adam över änglarna med den kunskapen som Adam hade fått, alayhi salatu wasalam. Och att Allah subhanahu wa ta'ala sen också beordrar änglarna att göra sujud till Adam på grund av den förträfflighet han har över dem med sin kunskap. Så dessa verser bevisar också dygden av ilm, av kunskap. Att Allah höjer folk med kunskap. Och det är det som gör människan bättre. som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah höjer dem bland er i nivåer som har fått iman och kunskap i nivåer. Så Allah höjer folk med vad i detta liv och i nästa liv? Med iman och ilm. Ahlul ilm, folket av kunskap, är de som är upphöjda. Ju mera kunskap du har i islam, ju mera kommer Allah att höja upp dig i detta liv. Så kunskap om Koranen och sunnan är det bästa man kan tillskaffa sig i detta liv. För då kommer Allah att höja dig i detta liv och i nästa liv. En annan fajda också här. Änglarna, de sa Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana. Glorifierade du, vi har ingen kunskap annat än den du har lärt oss. De kom till Imam Malik och de ställde honom massa frågor om islam. Flera frågor. De hade kommit från Afrika. Ja, eller hur? Jättelångt och hade massa frågor. Vissa nämner att det var 30 eller 40 frågor och han svarade på 7 stycken. Och på resten sa han Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Och så sa de, ska vi gå tillbaka till Afrika? Och utan svar, vi har kommit hela vägen. Bismillah. Och då så sa Imam Malik, ja, gå tillbaka. Och säg Imam Malik, sa Allahu a'lam. Och vissa regeringar säger att han sa just det här. Om änglarna säger, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Upphöjde du, vi har ingen kunskap förutom den du har lärt oss. Vad ska du visa? Ska inte vi säga samma sak? Eller ska vi säga, jo, vi har kunskap fast vi inte har det? Självklart, så ska man vara ödmjuk. Om man inte vet om man ska säga Allahu a'lam. För att tala om Allah subhanahu wa ta'ala utan kunskap är en väldigt grov synd. Ja. Hej. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala här, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Och berätta, och här säger Allah وَإِذْ قَالَ. Det är också en faida, det här nämns ofta i Koranen, وَإِذْ. Och då säger ulema i tafsir, det här betyder yani, kom ihåg, minns eller berätta. Tänk på detta ord, وَإِذْ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. Och då är den herre, ja, ni berättar Mohammed, om då din herre sade till änglarna, fall ner på era ansikten inför Adam. Och de föll då alla ner på sina ansikten förutom Iblis. Han vägrade och var för stolt och blev en av dem otrogna. Så Allah subhanahu wa ta'ala beordrade här änglarna att falla ner i sujud inför Adam. Av respekt, av dyrkan till Allah. Och vissa lärde sig här att det var inte riktigt sujud, utan det var att de typ bugade sig. Men även om det var en riktig sujud, så var det här någonting som var tillåtet för dem. Om Allah säger att de ska göra det, så ska de göra det. Som det också nämndes i surat Yusuf, att bröderna föll ner inför sin broder. Yani som sujud. Men det här är någonting som då islam har förbjudit. Som då Mu'ad, jag tror det var Mu'ad ibn Jabal, eller en av sahaba, han kom från Yemen. Han var ny muslim. Och när han träffade profeten så gjorde han sujud till honom. Och då så sa profeten, nej, det här är inte tillåtet. Så här får ni inte göra. Och han sa, om det skulle vara tillåtet för någon människa att göra sujud till någon annan människa, så skulle det vara att kvinnan gör sujud till sin man på grund av den stora skyldighet hon har gentemot honom. Men generellt, vi gör inte sujud till någon förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Men här blev då änglarna beordrade att falla ner i sujud inför Adam a.s. En i värdnad för honom och i dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala genom att lyda hans beordring. Och alla änglarna föll ner förutom Iblis. Och Iblis är då namnet på shaitan. Och man nämner att Iblis kommer från det här oblisa. Ett ord på arabiska som betyder skam, förtvivlan och förlust av hopp och allting gott. Och det är precis beskrivningen av shaitan. Han är den skamfylldaste människan. Han är den mest förtvivlade. och den som då inte har något hopp eller det finns någonting gott i. Och då kommer vi då till den här frågan. Var Iblis var han en ängel eller en djinn? Var han en ängel eller en djinn? Vad säger ni? Han var en djinn. Ja. Han var en djinn. Iblis var inte en ängel utan han var en djinn. Och det nämns att han fick vara i sällskapet av änglarna på grund av sin fromhet. Han dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala väldigt mycket och fick då vara i sällskapet av änglarna. Så Allah subhanahu wa ta'ala skapade här Adam alayhi salam. Och det har nämnts på andra verser i Koranen att Allah skapade Adam med sina händer. Och därför på domedagen så kommer folk i hadith al-shafa'a som det har nämnts att vända sig till Adam först. Och de kommer att säga du är Abul Bashar. Du är människans förfader. Allah skapade dig med sina händer. Allah lärde dig namnet på allting och beordrade änglarna att göra sujud för dig. Kan du inte göra shafa'a för oss? Och då så säger Adam nej. Jag syndade. Jag åt från frukten. Gå till någon annan. Idag tänker jag bara på mig själv. Nefsi, nefsi. Och min herre är så arg idag. Han aldrig har varit och aldrig kommer att vara. Gå till någon annan. Gå till Noah alayhi salam. Han är det första sändebudet. Men här nämndes Adams dygder alayhi salam. Den första människan. Abul Bashar. Allah skapade honom med sina händer. Allah lärde honom namnet på allting. Och beordrade änglarna att göra sujud för honom. Mycket, mycket stora dygder som Adam alayhi salam fick. Och här kan man också nämna att hadithen som ulema i tafsir nämner att Allah subhanahu wa ta'ala skapade människan från lera. Han skapade änglarna från ljus och han skapade jinnerna från eld. Ulema nämner denna hadith i det här kapitlet eller bland dessa verser. Att Adam skapades av lera, änglarna av ljus och jinnerna av eld. Och det nämndes mer specifikt vad Adam skapades av. Det nämndes att han skapades från blandad jord. Blandad jord. Allah beordrade änglarna att samla jord från olika platser på jorden. Alltså mörk jord, ljus jord, hård jord, mjuk och röd och så vidare. Och den blandades och från den skapades Adam alayhi salam. Och så sa profeten, därefter finner vi att vissa människor är mer positiva, vissa är mer negativa, vissa är hårdare och vissa är mjukare. Precis som jorden. Det finns jord som är bördig, eller hur? Och det finns jord som det aldrig kommer att växa på. Och samma sak är det med människor. Det finns människor som är så mottagliga. Du bara ger dem lite budskapet av islam direkt, de accepterar och de praktiserar och implementerar direkt. Och det finns vissa människor som är hårdare än sten. Som det nämndes i en hadith som liknelsen av när man häller vatten på den här jorden och det rinner bara rakt igenom. Ingenting växer och den sparar inte ens vattnet så att andra kan ta nytta av den. Det bara rinner rakt igenom. Och så är vissa människor. Det ger dem alla bevis som finns. De kommer aldrig att tro. Medan vissa, mashallah, du bara, viss jord, du bara häller någon droppe vatten direkt i växeln. Och så är vissa människor också. Subhanallah. Så Adam skapades då från detta. En annan faida. Vad betyder Adam på arabiska? Är någon som vet? Var kommer ordet ifrån? Al-udma, som betyder någonting brunt. Det nämns att Adam a.s. var en är brun, ljusbrun och sådär, en är väldigt då, vacker. Så här vägrade då Iblis att göra sujud till Adam alayhi salatu wassalam på grund av högmod eller kibr, på grund av det högmod som då var dominerade i hans hjärta, stakbara. Och det här nämns ju på andra verser i Koranen där Iblis just nämner det här högmodet som han hade. Och det var qala ana khayrun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Han sa till Allah trotsigt, jag är bättre än honom. Du har skapat mig av eld och honom av lera. Det här var hans högmod. Och det här är precis vad högmod är. När man frågade profeten Muhammad alayhi salam om högmod En man sa, ja Rasulullah, eller först profeten Al-Islam, han sa, en person som har så lite som en myras vikt av högmod kommer inte gå in i paradiset. Och då så sa en man från Sahaba, ja Rasulullah, en person tycker om att ha vackra skor eller vackra kläder. Är det här högmod? Och då så sa profeten, nej. Alla är vackra och tycker om det som är vackert. Högmod är ramtun nas wa batarul haq, är att se ner på folk och att förkasta sanningen. Exakt vad Iblis gjorde. Sanningen var här att göra sujud. Det var allas beordring. Han ville inte acceptera det. Och han såg ner på Adam och tyckte att han var bättre. Så Iblis drabbades av högmod. Och de nämner också här att det här högmodet, det kom efter al-ujb wal-hasad. Två sjukdomar som Iblis hade i hjärtat. Al-ujb, han trodde att han var för mer. Han, vad kan man säga, förundrades över sig själv. Jag är så bra och jag är så duktig och jag är så from och så vidare. Al-ujb, vilket är något väldigt farligt som människan ska akta sig för. Det här jag är så bra, jag är så perfekt, jag är så gudsfruktig och så vidare. A'udhu billah. Och sen al-hasad, att han avundades den dygden som Allah hade gett till Adam över honom. Och en muslim ska inte avundas. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli. Ska man avundas folk den dygden Allah har gett dem? Allting gott som folk har fått, det är från Allah. Och du kan inte ifrågasätta vad Allah har gett till folk. Allah har gjort den här personen vackrare än dig, rikare än dig, kunnigare än dig, starkare än dig och så vidare. Alhamdulillah, Allahumma barik. Eller hur? Säg Allahumma barik. Vill du ha? Varsågod, be om samma sak. Men önska inte folks olycka. Och ifrågasätt inte varför Allah har gett vissa saker till folk. Utan allting är med en vishet. Så man ska aldrig avundas folk. Och man ska aldrig heller tro sig för mer och bättre än andra människor. Ja. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلْنَا يَا آدَمْ أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَةً فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Och vi sa Adam, bo du och din hustru i paradiset och ät därifrån i behaglighet vad ni än vill, men närma er inte detta träd, för då blir ni från de orättfärdiga. Så vad hände efter att Allah skapat Adam a.s. och änglarna gjort sujud och Iblis trotsat, och Iblis då blev utvisad och förnedrad och förbannad fram till domedagen, och han förklarade sin fiendskap till människan. Så sa Allah subhanahu wa ta'ala till Adam att han skulle bo i Jannah tillsammans med sin fru. Och vad heter hans fru? Hawa. Och det nämns att Adam a.s. var ensam, ja. Han var ju själv. Att han sov i paradiset. Han vilade. Och att Allah subhanahu wa ta'ala tog bort hans vänstra, en bit av hans vänstra reben. Och från det skapade han Hawa alayhi salam. Han skapade hans fru då Eva. Och när han vaknade upp så såg han denna mycket vackra kvinna, mashallah. Så det var så Allah azza wa jalla gav Adam hans fru Hawa. Så han lät dem bo i paradiset. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger här att ni får äta vad ni vill. Gå runt, njut i paradiset, ät vad ni vill, drick vad ni vill och så vidare. Men ät inte från detta träd. Och det har inte nämnts vad det här trädet är för någonting. Vissa brukar säga det förbjudna äpplet, eller hur? Men det här är kanske något som kommer från kristendomen. Men även där har jag hört att frukten inte specifierats. Allah, i alla fall, är förbjudet träd. Ät inte från detta träd. Vissa själva sa det var vindruvor, andra sa det var fikon och så vidare. Allah, det har inte nämnts, så vi behöver inte spekulera. Det är inte relevant kunskap, utan det var ett test från Allah subhanahu wa ta'ala. Du får inte äta från detta träd. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Men Satan fick dem att gå miste om detta paradis och drev dem ut ur paradisets tillstånd som de befann sig i. Och vi sa till dem, ner med er och bli fiender till varandra på jorden. Och på jorden ska ni istället få en boplats och låtas njuta under en tid. Så vad hände? Shaitan vilseledde Adam a.s. och fick honom att äta från frukten. Som Allah säger, فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانِ قَالَ يَا آدَمْ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجْرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. Och Shaitan viskade till Adam och sa, ska jag inte vägleda dig till ett träd av evighet och ett kungarike som aldrig kommer att förgå? Så Shaitan lurade Adam och viskade till Adam, och vissa sa att han viskade till Eva som sen lurade, eller som sen fick Adam att äta alla. Men i alla fall, de båda bedrogs eller lurades av Shaitan. Och han kom till dem och sa, ska ni inte äta från evighetens träd eller kunskapens träd? Och här är också en faida, en lärdom. Det här nämns som Shaitans äldsta trick. En Shaitan är våran fiende och han har många tricks för att försöka vilseleda människan. Men han behöver inte hitta på mycket nytt. Han använder samma trick, så subhanallah, han lyckas ändå lura folk. Så ett av hans äldsta tricks är att han byter namn på saker och ting. Det här trädet var haram, eller hur? Haram att äta från det här trädet. Det var inte tillåtet. Och om Adam åt, han skulle vara för en balimin. Han skulle synda. Så Shaitan, han kom inte och sa till Adam, ät från haramträdet. Då kommer du att få si och så. Utan han sa, ät från shajaratul khuld, evighetens träd. Han gav det ett vackert, förskönat namn. Kunskapens träd, evighetens träd och så vidare. Och samma sak är det med Shaitan idag. Han kommer inte till folk och säger, gör de här sakerna som är onda. Han säger inte, ni kanske avgudadyrkan eller dyrka djävulen eller och så vidare. Han kommer med vackra saker. Vackra namn på saker och ting. Saker och ting är dåliga, onda, smutsiga. Men han kommer med vackra namn. Alkohol till exempel. Stoppa det i en fin flaska, ge det ett fint namn och så vidare. Han förskönar synderna för folk. Och det ska man akta sig för. Och det finns många, många exempel på detta. Hur Shaitan försöker att försköna synder för folk. Men man ska akta sig för detta. Haram, haram, kallas. Kalla det vad du vill. Eller hur? Idag, vad har de i Sverige? De säger ränta. Vissa marschar, de tar ränta, men de kallar det för avgifter. Administrativa avgifter. Samma sak. Du lånar pengar och betalar tillbaka mer. Riba. Kalla det vad du vill. Eller hur? Musik, de säger islamisk musik. Det finns ingen islamisk musik. Om det är instrument, det är musik, kallas. Det är haram, det är mafi. Det finns inga undantag. Så att man kollar på vad saker och ting är. Är det här någonting Allah har tillåtit eller förbjudit? Och sen vad folk kallar det för, det ändrar inte på dess realitet. Så man ska akta sig för den här fällan som Shaitan ofta lurar folk med. Så Shaitan lurade dem och fick dem då, drev dem ut från det här goda tillståndet som de befann sig i. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, ihbitu ba'dukum li ba'din adu, att ner på jorden och där ska ni bli fiender till varandra. Yani människan, Adam och hans barn ska bli fiender till Iblis och hans barn. Fram till domedagen så kommer människan att vara i ständig fiendskap med Shaitan och hans barn och hans parti. Ja. Så Sa'di nämner också här att Allah kallar Iblis för våran fiende. Han kallar honom för våran adu. Så han säger här, Det är välkänt att en fiende strävar och kämpar på alla möjliga sätt för att försöka skada sin fiende. Att tillfoga honom någonting ont, att skada honom på alla möjliga sätt och att hindra honom från allting gott på alla möjliga sätt. Så i det här finns det en varning för människan från shaytan. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, inna shaytana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Shaytan är sannoliken en fiende till er, så behandla honom som en fiende. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Vad han gör för någonting? Han kallar sitt parti till att vara från eldens invånare. Och sen säger Allah, wa lakum fil ardi mustaqar. Och på jorden kommer ni att då befinna er under en bestämd tid. Ni kommer finnas, befinna er och njuta på jorden och mata'u ilahi till en bestämd tid. Yani, ni kommer, varenda människa kommer att leva tills det att hon dör. Och sen kommer hon att förflytta sig in till nästa liv. Det är livet som vi skapades för på riktigt. Och den här versen bevisar också att det här världsliga livet är tidsbegränsat. Och det är någonting som kommer att sluta upp och ingenting som kommer att bestå. Och det är bara som en ma'bar. Vad heter det på? En plats man passerar förbi. Där man ska samla på sig rizq in till nästa liv. Yani man ska samla på sig belöning in i nästa liv. Och sen så säger Allah, fatalaqa adamu min rabbihi kalimat fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Och sedan så tog Adam emot några ord från sin herre och han godtog därmed hans ånger. Han är förvisso den som godtar ånger och den som benådar. När Adam hade gjort den här synden som fick honom utvisad från paradiset, så lärde Allah subhanahu wa ta'ala honom några ord som han bad om förlåtelse med. Och Allah azza wa jalla godtog hans förlåtelse. För Allah subhanahu wa ta'ala, han är at-tawwab ar-rahim. At-tawwab, den som ständigt accepterar vår ånger, den barmhärtige. Vilka är dessa ord som Adam a.s. lärde sig? Som Allah lärde Adam. Rabbana zalamna anfusana. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Mashallah, mycket, mycket vackra ord. Och de här nämner Allah i surat 7, alltså A'raf, vers 23. Rabbana zalamna anfusana. Herre, vi har gjort orätt mot oss själva. Och om du inte förlåter oss och har rahma över oss, så kommer vi att vara från förlorarna. En mycket fin dua som man borde lära sig och ofta säga. Du kan säga det i plural eller singular. Rabbi zalamtu nafsi wa in lam taghfir li wa tarhamni la akunanna min al-khasirin. Ey wallahi. Vi har alla gjort zulm mot oss själva genom att synda. Vi har gjort zulm mot andra människor. Och om Allah inte förlåter oss och visar oss sin rahma, så är det kört. Då är vi från förlorarna. Så en väldigt, väldigt fin dua att säga. Och då kommer Allah azza wa jalla inshallah att förlåta människan. Så han erkände sin synd. Och han bad Allah om förlåtelse. Och Allah subhanahu wa ta'ala förlät honom och gav honom sin rahma. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Och vi sa, ner därifrån allihop. Men när ni har fått vägledning från mig, de som följer min vägledning behöver inte vara rädda och inte heller så ska de sörja. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala återigen att de skulle ut från paradiset och ner på jorden. Men om det kommer en vägledning från mig. Och vad är vägledning? Eller man säger profet, sändebud eller uppenbarelse. Om det kommer en vägledning från mig. I någon tid eller på någon plats. Till människorna eller jinnerna. Om det kommer en vägledning, alltså Koran eller sändebud som för er närmare till mig. Ja. Och det som jag tycker om, den som då följer denna vägledning, alhamdulillah, tror på profeterna och tror på böckerna, kommer att bli vägledd. Och han säger det här genom att tro på profeterna och det de har kommit med, tro på uppenbarelsen och att implementera vad som finns där i. Och att hålla sig borta från det som är förbjudet. Så här säger Allah till Adam att om det kommer en vägledning och till mänskligheten så ska ni följa den. Vad? Kommer en profet, tro på honom och följ honom. Kommer en bok, en uppenbarelse, tro på boken och följ denna bok. Och lev efter dess budskap. Och vad är då belöningen för detta? فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. De ska varken känna någon rädsla eller behöva sörja. De ska inte behöva känna rädsla eller sörja. Och Allah säger i en annan vers i surat al-Taha, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Samma liknande vers, men han säger att den som följer min vägledning kommer inte gå vilse och kommer inte vara olycklig. Så Sheikh Sa'di säger att dessa två verser omfattar fyra stycken saker. Fyra stycken belöningar för de som följer Allahs uppenbarelse och Allahs sändebud. De första två belöningarna som nämndes här är att Allah negerar al-khawf wal-huzn. Rädsla och sorg. Och han nämner här att rädslan är oftast över någonting som ska komma. Människan är oftast rädd över det som ska komma. Och sorg är oftast över det man har lämnat bakom sig. Eller hur? Rent logiskt. På domedagen, folk kommer vara rädda för vad som väntar. Helvetet, straff och så vidare. Och de kommer vara ledsna för alla fel de har gjort i det här livet. Eller hur? Och så är det generellt, även i dunia. Oftast när folk är rädda, det är inte för gamla saker. Det är för vad som väntar. Det som de inte känner till. Och de är ledsna över saker som har varit. Men här nämner Allah att den som följer hans vägledning ska inte känna sorg eller fruktan. Och då säger Sheikh Sa'di, när Allah negerar sorg och fruktan så förstår man att de kommer att få motsatsen. Ja, vad är motsatsen till sorg? Lycka. Och vad är motsatsen till fruktan? Trygghet och säkerhet. Mashallah. Och vad nämndes i den andra versen? فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى. Den som följer min vägledning kommer inte gå vilse och kommer inte vara olycklig. Vad är motsatsen? Yani, han kommer att få vägledning. لَا يَدِلُّ يُهْدَدَ. Han kommer att få vägledning. وَلَا يَشْقَى. Han kommer inte vara olycklig. يَسْعَد. Han kommer att vara lycklig. Så man förstår av dessa två verser att den som följer Koranen och sunna, och ju mer man följer profeten Muhammed s.a.w., ju mer lycka kommer man ha, ju mer vägledning kommer man ha, och ju tryggare kommer man att vara, och ju mindre sorg kommer man att känna sig. Subhanallah. Så det här är en uppmuntran till att hålla fast vid den här uppenbarelsen. Ja. Och vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Wallahu ta'ala alam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.